Politik är att vilja, sa Olof Palme. Men hur vore det om mantrat istället löd politik är att veta? Liberalerna vill sänka skatten utifrån idén att folk jobbar hårdare än verkligen lönar sig med utbildning och engagemang. Vänstern vill höja skatten av rättviseskäl. Med stabila sociala skyddsnät så får vi ju ett bättre samhälle för alla, i tanken. Fi vill kvotera in kvinnor och SD vill minska invandringen. Moderaterna vill stärka försvaret och KD vill stärka äktenskapet. Alla politiska partier vill saker, men vet någon vad som egentligen fungerar? Vilket samhälle och vilka lagar skulle vi få om politiska beslut i högre grad byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet, istället för på förhoppningar och ideologi? Ungefär som det är tänkt att fungera inom sjukvården. Där bränner man bort vissa metastaser med laser istället för att behandla med cellgift. Inte av ideologiska skäl utan för att det finns forskning och evidens för att det är bästa metoden. Debatten om en politik på vetenskaplig grund växer i Europa. Och här vid Lunds universitet arrangeras en konferens om vetenskap och beprövad erfarenhet i politiken. Som en del i ett flerårigt forskningsprojekt kring vetenskap och beprövad erfarenhet inom olika samhällsområden som skola, medicin och sådär. Vi befinner oss i Luxhuset där bland annat filosofiska institutionen huserar. Vi i biblioteket mellan konsthistoria och arkitektur. Det finns böcker om Versailles och Frank Lloyd Wright. Vi har bjudit in filosofen Johan Brännmark som ska tala på konferensen och statsvetaren Shirin Ahlbäck. Dessutom har vi författaren och kulturjournalisten Jenny Maria Nilsson här som var med och startade det så kallade nätverket för evidensbaserad policy. Ett nätverk av forskare och aktivister som arbetar för att göra politiska beslut mer evidensbaserade, vad det nu innebär. Så, filosofiska rummet handlar idag om politikens grund, ideologi eller vetenskap. Välkomna alla tre efter denna långa inledning. Vetenskap och beprövad erfarenhet är liksom det övergripande här. Vad betyder det? Vad är det för någonting egentligen? För den som inte vet.
Det är ett begrepp som i Sverige har funnits för att reglera läkaryrket sedan 1890 redan faktiskt. Och som sen har kommit att reglera sjukvården i stort och på senare år även plockats upp inom skolområdet. Och det är ju, tanken är ju att den verksamhet som drivs ska hålla en viss kvalitet och att de då basis på vetenskap men också då att den erfarenhet som genererats av inom yrket, det här är professionsyrken det handlar om. Den
så ska legitimationsyrken, vara, det finns en legitimation som säger att du är läkare eller lärare.
Ja. Det ska vara en hög nivå på kunskapen av de som bedriver de här yrkena. Och då har man väl säkerställa det. Men vetenskap fångar inte allt då, utan då finns det här beprövade erfarenhet också som är något viktigt.
Är det
men också betydligt mer svårdefinierat.
Vad är det? Shirin?
Ja, men det som du tar upp, Johan, alltså det är en typ en relation till en kunskapsmassa som man litar på, har tillit som allmänheten, vi som samhälle, vi har förtroende för vissa typer av yrkesutövare. Att det kanske inte finns vetenskapliga evidens för att en viss behandling eller ett visst sätt att göra saker på fungerar, men däremot så vet man av erfarenhet inom yrket att det här är ett bra sätt att lösa den här typen av problem.
Mm. Man skulle kunna säga det, Dr. Semmelweis, minns ni honom? Där var det ju,
vad var det?
Det var han som upptäckte bakterien innan man kunde se bakterier i mikroskop. Mm. Han såg att när läkarna gick mellan de födande kvinnorna och liken, så dog, de gick från lik till födande kvinnor och då dog fler kvinnor, men man visste inte varför. Men han såg ju tydligt att det var så. Så att han fick läkarna då att tvätta händerna, men det ville inte. Det ville inte de, men det var ju, i början så var det en beprövad erfarenhet. Han såg vad som fungerade i den utökade betydelsen.
Mm. Så man vill ha någonting som är mer än bara lång erfarenhet. För man kan ju ha lång erfarenhet, man har gjort samma sak år ut och år in. Mm, ja. Och det behöver inte vara någon kvalitet i den erfarenheten då. Mm. Utan det ska vara någonting mer. Och sen exakt vad det innebär, det kan ju dels vara en typ av kritisk reflektion över erfarenheten som ska finnas. Men också utbyte mellan kollegor som kanske gör att den här rent kollektivt så utvecklar man en.
Och så måste man ju veta, frågeställningen och vilket målet är. Mm. Som att i det här fallet så var det ju ganska enkelt, så få kvinnor som möjligt ska dö. Och så att man måste ju, det kan inte bara florera i någon sorts limbo, den beprövade erfarenheten, utan det måste finnas något sorts tydligt mål som fler ska lära sig läsa eller färre oskyldiga ska bli dömda för brott och så vidare.
Men det är lite undanglidande då, för inom skolan så är det till exempel, om vi vi nu använder det området, så måste ju beprövad erfarenhet kunna vara ganska många olika saker. Det finns olika erfarenheter av vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Som begreppet används i Sverige inom skolan, så har det betonats också då just att det ska vara dokumentation av erfarenhet. Och det kan man ju säga, det kan ha fördelar naturligtvis vad gäller att analysera och kommunicera erfarenhet, men samtidigt i de här yrken och de här traditionella professionsyrken har ju traditionellt sett haft en rätt stark autonomi, att man litar på utövarnas omdöme. Mm. Och då kan liksom krav på dokumentation kan snarast kanske gå in en motsatt riktning.
Mm. Hörrni, jag kan förstå att till exempel då sjukvård, kanske visst man också skola, måste bygga på vetenskap och metoder som har testats och befunnits effektiva och beprövade erfarenhet och så. Det är begripligt. Men Jenny-Maria, du och många andra, ni som startade det här nätverket för evidensbaserad policy, ni är liksom inne på att även politiska beslut i högre grad ska fattas på vetenskaplig grund.
Ja,
varför det?
Det är vi. Men det finns väldigt många missuppfattningar, och det förstår jag. För att folk är rädda för den typen, för att man tror att det är som att folk gör misstaget att de blandar samman olika sorters makt. Evidens är på ett vis att utsätta sina tankar och sitt kritiska tänkande för en process, för en metod. Och då är ena änden där, så är det att man kan komma fram till vissa evidensbaserade beslut.
Evidens är att ha bevis och underlag för
det. Ja, men det finns ju en skala där, och det är ganska få saker som man kan komma fram till den där typen av hardcore beslut. Mm. Men det är som att folk generellt förväxlar gärna och säger så att, för att innan har vi haft olika typer av auktoriteter som har hävdat makt över tänkandet. Ja, varför ska vi göra så här? Ja, för kyrkan säger att vi ska göra så här, eller politiker säger att vi ska göra så här, männen säger att vi ska göra så här, och så tänker man, ja, men är inte då evidens ytterligare ett sätt bara att nu är det någon som säger att vi ska tillämpa dessa reglerna? Men det är helt annorlunda. Det är en process, det är en metod, det är att utsätta sitt tänkande för ett systematiserat kritiskt tänkande. Och jag vill mena att saker som beprövad erfarenhet eller tanke och ande och vilja på ett sätt blir mer stringenta och bättre om du har underordnat dina tankar den här processen.
I den politiska processen?
Ja, fast när det gäller politik så är det ju oerhört svårt, för där har du inte samma med, och det är ju så som det ska vara. Du har ju, om du tänker på Moderaterna och Socialdemokraterna, de har ju helt olika mål med politiken, så där kan du inte ställa den där konkreta frågan. Så det är svårt att uppnå någon evidensbaserad policy. Men i vissa
plus att
frågor,
politik faktiskt också är liksom, det är inte alltid så att man heller är ute efter att ha evidens, utan det kan vara helt ideologiskt underbyggt, så att säga. Ja. Och det är ju legitim, alltså det, i politiken är ju den typen av maktutövning också legitim. Ja. Men för jag tänker, det är så bra det där att du preciserar liksom vad ni står med idén om evidensbaserad policy. För att jag känner att det finns två diken här när det gäller, alltså i förhållande till demokratiska ideal, när det gäller kunskap och politik. Och det ena är ganska genomdiskuterat, är det här med teknokrati då, eller expertvälde, att politikerna på något vis skulle abdikera inför experterna och inte på något vis ta tag i värdefrågor som också kan vara viktiga.
För det är så det kan uppfattas, att bygga det på vetenskap, så kan vi liksom lägga ideologin åt sidan lite grann.
Exakt, och att politikerna på något vis får stå med mössan i handen och bara acceptera vad experterna liksom förmedlar. Och det finns ju flera problem med det, förutom det här med politisk jämlikhet då, som utmanas, så är det ju så att vi inte heller har den typen av kunskap om precis allt som du redan är inne på.
Nej, ganska få saker.
Ja, exakt. Ja. Men det andra diket som jag tycker är underdiskuterat, men som på något vis är föranlett av den här diskussionen, det är i förhållande till demokratiska ideal, det är kunskapsnonchalans.
Vad betyder det?
Ja, alltså det är något som jag och min kollega Per-Ola Öberg har liksom lanserat som ett term. Och det är också handlar om en utmaning mot demokratiska ideal, för att liksom demokrati som vi förstår idag med den här typen av procedurellt ideal, liksom hur man ska välja och så, det bygger på en idé om upplyst förståelse. Att vi som medborgare, till exempel när vi går och röstar och sådär, att vi ska liksom faktiskt, vi har åsiktsfrihet och pressfrihet och sådär, bara för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning.
Politik på upplysningens grund.
Ja, det är en väldigt viktig sak. Och därför blir det liksom med en sån utgångspunkt inte heller okej att politiker och så helt struntar i kunskap, eller negligerar kunskap, eller selektivt använder kunskap.
Just det med selektiv användning av kunskap är ju en av de stora farorna, kan man säga. Mm. På engelska finns det här uttrycket cherry picking. Mm. Man plockar liksom, på svenska kan man säga att man plockar russin ur kakan. Ofta finns en ganska bred forskning om någonting. Den kan ibland dra åt olika håll. Men då är det väldigt lätt att bara plocka någon enstaka studie som stödjer det som man själv står för. Och det där... Det där är något som på sätt och vis kan man, jag tror man kan aldrig förvänta sig av någon som vill driva en viss policy att den personen ska göra en slags neutral kartläggning av evidensen som finns för eller emot. Men där blir det väldigt viktigt att liksom, den samhälleliga diskussionen kring policies fungerar så att evidens från båda sidorna kommer fram för att liksom motverka den här tendensen att liksom selektivt välja ut vissa saker. Som
fast det där kommer ju alltid att finnas. Så där kommer det fortsätta. Cherrypicking kommer alltid ut. För att det är ju sådana vi människor är helt enkelt. Då vi utgår ifrån olika idéer. Både goda och dåliga, sämre idéer om makt och så vidare. Men där tycker jag för mig det är det största problemet med. För att både evidens och vetenskap är ett oerhört potent vapen i vår tid. Du kan, och det har jag sett jättemycket inom skolan nu då, för det är de frågorna som jag har bevakat. Jag har sett det mest vansinniga projekt som ska evidensbaseras, som inte har någonting, utan som är motsatsen, som är forcerad evidens för att jag ska kunna sälja in den här jättemärkliga idén som i själva verket då jag i alla fall upplever som skadlig.
Att man i efterhand skapar forskning eller bevis eller evidens på något sätt för en idé?
Ja, men alltså att du är, som till exempel ta den där, nu är det väl ganska länge sedan, är det 20 år sedan den där mässlingsstudien som visade att barn får autism av mässling kom, och sen så visade det sig att den var förfuskad på olika vis, att det var så att man hade valt olika saker. Och då fick den stor skada, för den seglade under flagget vetenskap. Det var ju inte som att någon på vaken.se hade skrivit det. Och då gör det väldigt stor skada. Men det är det missbruket. Vi kan inte heller säga att ja, men då ska vi inte ha vetenskap. Vi ska inte ha vetenskap, för folk kommer till att utnyttja det och göra fel och misslyckas och så vidare. Och det är ju lite samma med evidens, att vi måste bara noga definiera hur det fungerar.
Ja, och där måste man ju också, just även om man låter då olika typer av evidens komma fram och olika sidor komma till tal, så en annan sak som också måste vara vaksam på, det är liksom vart drar merparten av evidensen? Det är väldigt lätt hänt att nu ska vi ha två sidor som kommer till tals, och då klimatfrågan är ett exempel på det. Då liksom, båda sidor ofta ska få komma till tals, men sen då kanske 98% av klimatforskningen som pekar på att det här är ett rejält hot, och nästan försvinner en liten del som inte gör det. Ja, men om man låter representanter för båda sidor komma till tals, då blir det som att det här är någon typ av jämbördig diskussion.
Men det är ju det som evidensen kan verka emot, skulle jag säga.
Om den kommer fram på
tydligt sätt. Jag tänker på David Humes tes där i grunden på något vis, att du måste anpassa din tro efter bevisen. Det är ju det som är upplysningstanken.
Så om det är så som Johan påpekar, att vi säger att 98% av klimatforskarna menar att vi har ett rejält klimathot, då behöver du inte föra en diskussion sen med två parter. För då har du evidens för hur det ligger till, och så utgår man ifrån det.
Ja, alltså du kanske kommer till att behöva fortsätta. Det är lite, om man skulle kunna ta en lite enklare värld, så är det till exempel en teknisk bevisning i brottsfall. Att det vore vansinnigt med en dummare som skulle säga att nej, men jag tänker frigöra mig från den tekniska bevisningen. Jag vill tänka större än så. Jag vill bara använda mina egna erfarenheter för vad som kan ha hänt i det här brottsmålet och så vidare. Det vore ju helt vansinnigt, utan den här domarens tänkande blir ju mer skarpt och mer stringent om hen underordnar sig den tekniska bevisningen. Och det är ju samma med klimat, underordnar sig den bevisningen som finns. Men sen kommer ju folk att fortsätta, jag menar, så fungerar människan.
Men tillbaka in i politikens värld.
Alltså jag tänkte, det var någon som sa här tidigare att ja, men selektivitet, det har vi ju alltid haft. Men jag vill säga, jag tycker min uppfattning är att den har ökat. Alltså tilltro, alltså, då är vi inne på den här diskussionen om alternativa fakta och sådär. Men jag känner så här, när jag ibland har modererat valdebatter och så här, och försöker lägga fram siffror, så här ser det ut, så här tycker medborgarna, det är hämtat från, då får jag alltid i de situationerna alternativa siffror som stödjer det partiets egna utgångspunkter, i till exempel hur man ska organisera skolan eller socialtjänsten och sådär. Och jag känner just det här, ska jag säga, det som gör det så svårt där med politik, kunskap och politik, det är ju dels att kunskapsläget kan vara så olika. Nu tog ju du som ett exempel på något kunskapsläge som faktiskt inte är så osäkert längre, det här med klimatförändringar. Det var osäkert en gång i tiden, men det är inte så osäkert längre. Men vi lever i en mycket komplex värld, så det finns ju många, många frågor som är osäkra.
Ja, jag nämnde ju också som skattehöjningar, skattesänkningar, vad man vill åstadkomma.
Exakt.
Som är ju väldigt mycket av en värdefråga, om man ska ha högre.
Exakt, och det måste man ju ha skillnad på. Alltså värdefråga kontra rena faktafrågor. Sen så tycker jag också, och det måste liksom politikerna förhålla sig till på alltså varken med liksom nonchalant eller, men inte heller passivt underdånigt, utan det är någon slags alltså det är en normativ utgångspunkt som jag har då, för lite mer ett så här kritiskt förhållningssätt även från politikerna.
Det här är väl också till viss del ett problem, att många politiska partier har ett paket lösningar som söker efter problem.
Ja, lite så.
Och då kan just som skattesänkningar, vad är problemet som diskuteras för dagen?
Så att vi kan genomföra skattesänkningar.
Så är det, vi har ett förslag. Om vi sänker skatten så kommer vi åt det här. Och det är olika partier kan ha olika sådana lösningar som liksom de historiskt sett liksom tenderar att föra fram. Och då har man ju hamnat väldigt snett i diskussionen, för att man måste ju börja på något sätt med en problembeskrivning och sen utifrån den, okej, vad är de möjliga lösningarna? Hur ser evidensen för de olika lösningarna ut? Sen kommer man aldrig kunna avgöra det här helt och hållet på evidensen. För att
för att det är olika värderingar.
Ja, det är olika värderingar, men sen är det också det att samhällsvetenskaplig forskning är ju mycket, mycket mer komplicerad och svårare än medicinsk forskning, för att jämförbarheten mellan olika länder och så.
Det beror ju lite på hur mycket du begränsar frågeställningen och vilka grupper du tänker dig att du ska pröva. Du skulle kunna även i samhällsvetenskaplig forskning begränsa frågan så mycket och ha kontrollgrupper som skulle kunna svara på det. Men jag tycker att evidensen kan hjälpa där också, för där det är ju ett sånt fall där du kan säga i klimat så har vi kunnat mäta detta och vi har kunnat mäta detta och så vidare. Så det är ett speciellt område, precis som vissa delar utav medicinen. Men skattesänkningar eller skattehöjningar, det är ett annat sorts område. Det enda där är ju evidensen kan ju bara fungera, den kan fungera neutralt i sig och svara på konkreta frågor. Vad händer om vi gör så här? Och då kan ju det då utgå. Men det den kan göra som är bra, det är ju att den liksom stänger för dålig auktoritet och maktanspråk. Det är egentligen det enda, det är den potens den har.
Fast problemet är ju att det är så oerhört svårt, även med bästa ambitioner här inom samhällsvetenskapen, så är det så svårt att isolera för externa
extern
påverkan. Och det är också extremt kontextbundet. Det märker jag som försöker då jämföra till exempel hur offentlig verksamhet är organiserad i Europa. Alltså bara jämföra länderna i Europa är väldigt, väldigt svårt.
Men vad jag inte riktigt förstår är det de politiska målen som man kan utsätta för vetenskaplig granskning innan man bestämmer sig för vilka mål man ska sätta upp? Eller är det medlen? Är det vägen till målet som ska
genomföras? Ja, men om du vill uppnå någonting som du vet att
rättvist
du vill uppnå...
Samhälle.
Ja, det var en dålig fråga.
Okej, låg arbetslöshet.
Ja, exakt. Då kan du ju ställa den frågan, men du måste konkretisera ytterligare. Och då kan du undersöka det. Vad är det säkraste och mest effektiva sättet att nå dit? Och det bör du ju intressera dig för. Du bör ju inte intressera dig för... Du bör ju inte fråga dina låtsaskompisar eller någon random person, så här, vad tycker du om det här? Utan du bör systematisera ditt tänkande. Men sen så kan du kanske inte... Det är ganska få saker som du kan nå den här hardcore evidensen. Men däremot så kan man till exempel se, man kan ju se tendenser ganska mycket, och där kommer ju den beprövade erfarenheten in som du kan försöka styra dig själv efter.
Det finns ju olika sorters mål. Jag menar, tar man just de här, säg individuell frihet kontra jämlikhet i utfall. Jag menar, där kommer det ju systematiskt vara så att partiet till höger kommer att prioritera individuell frihet, partiet till vänster kommer att prioritera jämlikhet i utfall. Och liksom, ja, om vi kan få båda två till max så är visst, men så där är något slags ideologiskt val. Men sen, jag menar, många val kan ju vara, många mål är ju av en annan karaktär. Det kan ju vara kostnadseffektivitet. Det är väl ett mål som alla kan ställa upp på, att vi ska få mer för våra
pengar.
Och då kan du strida vetenskapligt i verket och fundera över hur man åstadkommer det.
Ja, och se vad pengarna går ut där de inte borde gå ut, till exempel, och så vidare.
Men görs inte det för länge sedan? Gör vi inte det redan?
Alltså, det är ju någonting som ständigt naturligtvis studeras, men jag menar, det är också, det är inte nödvändigtvis helt lätt att studera. Men tar man till exempel Ilmar Reepalus välfärdsutredning och den diskussion som har funnits om hur offentlig finansiering av privata aktörer och välfärdsföretag
finns det begränsningar där?
Ja, där Reepalus argument är att det finns övervinster i den här sektorn då. Och då verkar det som att, ja, men då kanske vi inte får så mycket vård som vi skulle få för våra pengar. Men hur, exakt hur får vi en bättre, får vi mer vård för pengarna där? Mm. Ja, den frågan är inte helt, lätt att studera.
Nej. Men det finns också en stor fara som jag skulle vilja påstå, att ett bra sätt att tänka på det är att det finns bokstaven som är de här reglerna, det kritiska tänkandet, och som är upplysningstanken, och som är David Humes, vi måste anpassa vår tro efter bevisen. Och sen så finns det anden på något vis. Och jag tycker att vi är benägna, och det är så här, alla de här felkällorna vi gör, fel och våra bias, så där har ju ändå människan som art utvecklats, tycker jag, att vi har ett slentrianmässigt förakt för bokstaven, att jag tänker inte underordna mig själv och mitt tänkande de här reglerna, utan jag tänker tänka stort och fritt och låta allting komma in i mig och processa det och så vidare. Men jag upplever som att det är tvärtom, att bokstaven är mindre auktoritär att tänka utifrån regler, för att det stänger av felaktiga maktanspråk och felaktiga auktoriteter.
Du lyssnar på Sveriges Radio Peter Filosofiska rummet, som idag ställer frågan om politiska beslut skulle bli bättre eller kanske mer rationella om de byggde mer på vetenskap och beprövad erfarenhet snarare än på ideologi och önsketänkande. Frågan undersöks inom ett pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet, och vi sitter i biblioteket på Luxhuset där även Filosofiska institutionen finns, och strax ska det workshoppas och konfereras i det här ämnet. Vi hör Jenny Maria Nilsson som är kulturjournalist. Här finns statsvetaren Shirin Albeck och filosofen Johan Brännmark. Ni har varit inne på det här med samhällsvetenskaplig forskning, för det är ju samhällsvetenskap vi pratar om när det gäller politik. Det visar ju psykologisk forskning att även vetenskapen är färgad av alltså, vi har våra ideologiska glasögon på oss. Kan man lita på den?
Ja, alltså det tycker jag. Som samhällsvetare så måste man hela tiden arbeta med sin förförståelse. Det är ju så, det är liksom som metod betraktas, så är det att man liksom måste försöka hålla undan för den eventuella biasen. Sen är det ju svårt att säga att man alltid lyckas med det. Sådär. Men det är ju absolut ett problem. Men får jag ta upp en sak? Jag tänker så här. Det är ju lite intressant att prata just där också om man ser hela välfärdsprojektet i vår del av världen, så bygger ju det väldigt mycket på ett väldigt, ändå så jag, lyckosamt samarbete mellan kunskap och politik historiskt sett. Man ska ju inte liksom idealisera svunnen tid och sådär, the golden days, men jag tänker på till exempel hur det kommittéväsendet fungerade, alltså de utredningar som tillsattes för att man skulle åstadkomma pensioner, sociala välfärdssystem, skola och så vidare. Det var många års tankekraft där man då satt ihop experter och politiker i kommittéer för att liksom resonera om det här och på något vis komma åt det som vi lite har varit inne på här, den här deliberationen, att försöka få politikerna.
Men som man delvis rört sig från då.
Ja, och vi har liksom flytt, det har ju utarmats nu. De här utredningarna är kortare och kortare, de är mer, ska vi säga, styrda.
Och enmansutredningar.
Ja. Ja, så att det är intressant just det där att så att säga, i det som är mer överensstämmelse med upplysningstanken var ju det som förut var då, kan man säga, och vi har glidit ifrån det lite, men nu är det mycket mer det här med att politik är att vilja inte nödvändigtvis att liksom ta reda på förutsättningslöst. Där som
du nämnde en deliberation där, ja. Alltså deliberativ demokrati som där du tar in olika åsikter och
ja, kritiskt granskar varandras argument, liksom respektfullt så att säga. Det skulle jag säga är mittenpositionen mellan de här ytterpositionerna som jag tog upp förut då, det med kunskapsnonchalans och expertstyre. Mm.
Så i den här sociala ingenjörskonsten som byggde det svenska liksom, välfärdssamhället som vi har, liksom, har ju skojats mycket om också, fått mycket kritik för. Ja. Där fanns mer, för att det är rätt, mer av vetenskap och befruktad erfarenhets liksom, influenser i det än vi ser idag.
Ja, jag tycker i alla fall så som man organiserar, för man får se det som en organisationsform, en politisk institution där man liksom, satt ihop då experter, vetenskapskvinnor och män och andra typer av experter från sakmyndigheter med politiker och intressegrupper. Mm. Jag vet inte hur ni ser på det.
Ja, alltså, jag menar, det här knyter an till lite något vi pratade om tidigare med det här med att man kan sällan förvänta sig att en enda person ska kunna korrigera för sina liksom biases och skevheter i tänkande.
Nej, nej.
Det är ett orimligt krav att ställa på människor. Ja. Den enda lösningen som finns, det är att ha bredare grupper av personer där olika perspektiv bryts mot varandra. Och det var någonting som vi hade i det svenska utredningsväsendet mycket mer tidigare och som vi har gått ifrån. Och jag menar, det är klart att det finns fördelar med det nya systemet. Till exempel, det kanske tog lite väl lång tid ibland de här utredningarna. Mm. Men det är också saker som tyvärr har gått förlorade. Där kanske vi trots liksom att det talas mer om evidensbaserad policy, så har vi i Sverige snarare kanske på sätt och vis
varit från det. Men jag tror det är både och hela tiden. Jag tycker dels att den här bias-forskningen om våra fördomar, jag tycker att den har gjort viss nytta. Långsamt på något vis och ändå så börjar människor tänka, men ja, fler är medvetandegjorda om sina egna bias och så vidare.
Sina fördomar
på något vis. Sen så kan du, även om du är medveten om dem, så kan du ändå inte komma helt och hållet ifrån dem.
Oftast är vi mer medveten om andras biases.
Ja, och det, men precis så är det. Men det är ju lite den faran, för det du säger här då, å ena sidan och å andra sidan, där finns ju den faran hela tiden då att vi ska hamna i det där, som till exempel med att man säger att man tittar på klimatforskningen och så beskriver man det som någon sorts här demokrati där alla får tycka till. Så att det finns också så här en fara i att ta in alla grupper och nu ska vi tycka om det här eller lika goda kålsuper, eller man ska ta en mittenposition i förhållande till något annat och då på något vis framstår man som en öppen person eller så. Så det där är ju, det är jättesvårt. Jag tänker på en artikel som Ron Siskin skrev 2004, en amerikansk. Han har blivit uppläxad av George W. Bush, presschef. Han blev uppkallad. Och så sa han till honom att du måste förstå en sak, att vi är ett imperium. Vi rättar oss inte efter verkligheten. Vi skapar den. Och det där tycker jag är så... Och det är ju sant på sätt och vis. Det gjorde de ju. De skapar verkligheten. Men det blir också livsfarligt om de börjar tänka att vi behöver inte rätta oss efter någonting, utan det är vi bara som skapar den.
Politik är det möjligast konst.
Ja, verkligen. Ja. Där. Ja. Mm. Ja.
Vad säger du om det, Shirin Ahlbäck, som statsvetare? Politik som det möjligast konst.
Ja.
Alltså, du kan vara fri att se möjligheterna och inte begränsa det till det här säger forskningen och det här säger vetenskapen. Alltså, dämpar man inte sin vilja och sin ideologiska kraft genom att luta sig för mycket mot vetenskapen?
Ja, det beror på vad man... Alltså, man kan säga, då måste man skilja på det man vill faktiskt leverera och få ut. Om det är överordnat att få resultat, då kan man förhålla sig till politik som det möjligaste konst och se det som ett sätt att inte vara liksom så renlärig ideologiskt att man liksom låser sig för varje kompromiss. Utan om man ser det så här, okej, nu måste vi samarbeta med de här andra partierna och vi kommer inte få igenom precis det som vi vill, men vi skulle kunna liksom enas om någonting som kanske kommer lite längre ner på vår lista. För mig en pragmatisk eller mer demokratisk reformistisk förhållningssätt som handlar om att man försöker hantera att politik är en väldig massa målkonflikter som ska hanteras.
Jag tänker på några samtal som vi gjorde i filosofiska rummet utifrån Robert Musils roman Mannen utan egenskaper, där Ulrich är den som talar om att man måste ha ett möjlighetssinne och inte bara sitta och hålla sig i bordskanten och tänka på verkligheten och verklighetssinnet. Kan man kombinera detta? Kan du liksom ha den här innovativa...
Ja, det kan man. Man kan verkligen göra det. För det är den kritiken som evidensnätverket får hela tiden. Att man så här begränsar sig. Man är inte den här stortänkande som ger sig ut i världen och som vill förändra och så vidare. Och det är ju ett misstag att tänka på det så. Eller som också så här att ja, men man kan inte utesluta Hamlet och alla underbara saker och så vidare. Och det är ju inte som att evidens... Det är inte som att man säger att jag bryr dig bara om evidens i varje fall och ingenting annat i hela världen. Utan det är ju bara den här processen, det här sättet att försöka betrakta sina tankar på ett särskilt vis.
Och i och med att evidensen nästan alltid underbestämmer policybeslutet, så att vi har nästan aldrig tillräcklig evidens för att veta säkert vad som kommer att ske, så är det ju alltid någon typ av experimentellt drag i utformande av policies. Jag menar, på sätt och vis är det mer ett, det är mer en önskan om ansvarsfullt experimenterande än en tanke att det ska vara någon slags teknokratiskt dikterande av vad som ska göras.
Så det är inte så att ens tankar och visioner hämmas av för mycket verklighetssinne än för lite möjlighetssinne?
Alltså, jag menar, till viss del så tror jag ju, ser man till den politiska diskussionen, så är det inte alltid så att politiker pekar på de möjligheter som finns, utan tvärtom finns ett retoriskt grepp, det här med den enda vägens politik. Mm. Att man försöker utesluta andra grejer och säga, nej, men det är omöjligt, det funkar inte. Mm. Vi måste göra så här. För omständigheterna är tvingande. Mm. Och där kan ju tvärtom kanske evidens fungera på att det liksom bryter upp de idéerna och titta på, nej, men det finns andra saker som man kan göra och de funkar. Mm. Så att den kan spela flera olika roller.
Du har varit inne och kör in på nonchalans, kunskapsnonchalans. Mm. Kontra att ha respekt och tillit till kunskap och evidens. Kan du utveckla det?
Ja, alltså som jag sa, som statsvetare så kommer man ofta in i såna här diskussioner om när liksom problemet med expertvälde, det är ju något som är vanligt diskuterat. Men däremot den här andra motsatsförhållandet, kunskapsnonchalans, det tycker jag är underdiskuterat. Och det kan man liksom diskutera i förhållande till policyförändringar och sådär. Jag undrar lite så här, hur ska man se på till exempel skolreformerna i Sverige under de senaste 20-30 åren? Vad hade de för underbyggnad när man bestämde? Alltså det var liksom inga utredningar som föregick att man kommunaliserade skolan eller att man förde in marknadslösningar så. Nej. Utan det var ju ideologiskt färgade idéer om vad som skulle gynna skolan. Mm. Och den typen av, jag ska säga, ointresse av att ta fram ett beslutsunderlag, det har ju skadat skolan. Och så...
Där har du helt rätt. Där sätter du verkligen fingret på någonting, för att där är ju, för precis så var det, att vi hade inte på något vis en perfekt skola. Det är väldigt svårt att uppnå, det går inte att få en perfekt skola, det är för mycket kaos ändå. Mm. Men vi hade en skola som fungerade ganska bra relativt andra länders skolsystem, och det är egentligen det som man kan jämföra med. Och då var det precis, där var det ju verkligen att anden rådde plötsligt då, att vi vill detta, vi känner detta. Detta är bra för skolan. Vi känner att detta är bra för skolan, så vi ska införa. Vi ska tänka utanför boxen, vi ska bli större, vi ska bli en kunskapsnation på det här viset och så vidare. Men det var också, och det var politiker som införde det. De politiker tyvärr, som jag tycker egentligen är en skandal, som sedan tjänar pengar på det. Men det var också akademiker där som försökte reservera sig. Som försökte, men vi vet inget om detta, vad detta kommer till att leda till. Och de blev helt överkörda av ideologi.
Nonchalerade.
Ja, nonchalerade.
Och där kan man säga att ideologi handlar ju inte alltid bara om sådana här mål som vi vill ha frihet, vi vill ha jämlikhet. Och det finns ofta idéer om olika typer av på något sätt grundläggande samhällsmekanismer. De är, så här halvempiriska, de idéerna, för att de går och diskuterar.
Ett exempel?
Ja, men en sån är att om det finns en möjlighet till vinst, så kommer vinstsyftet att driva effektiviseringar.
Mm. Ja. Om förskolan är
en sån här mekanism. En annan sån är att beslut som fattas närmare de berörda blir bättre beslut. Kommunaliseringen kan ju då motiveras med det. Och det här är saker som kanske, det kan till och med vara som de till och med är sanna för det mesta. Men det betyder inte att de är sanna alltid och i alla sammanhang. Va? Mm. Och där förlitar man sig ofta på den här idén, de här väldigt enkla idéerna om sådana mekanismer istället för att ta in evidens som mer liksom titta på det specifika området.
Och det som, men det kopplar också till det du sa tidigare om att man ska säga det här selektiva att nu tappar jag det.
Ja, men hur tänkte du, John?
Det är det här med cherry picking.
Ja. Man då kan, ja, just det.
Då kan man kanske hitta ett bra exempel på att där en viss reform funkade och sen och så har man någon sån här idé om en mekanism som gäller. Mm. Och så kör man på det.
Just det, och det var, nu kommer jag på det, lösningen. Ja. Man var kär i lösningen. Mm. Och det, liksom, det fanns liksom, den problembeskrivningen var liksom, det hängde inte riktigt ihop. Det är särskilt sorgligt tycker jag när man jämför då, eller som många andra gör med alltså, i, den svenska skolan har ju varit en veritabel experimentverkstad när det gäller många politiska beslut. Det finns inget annat land i världen som har bytt betygssystem så ofta på kort period till exempel. Men i Finland så har man ju, vi hade ju samma system som dem och de har ju inte förändrat något, så de har liksom tjänat på att vara konservativa istället.
Men har de bara varit konservativa eller har de gått till vetenskapen och tittat efter hur en
skola... Det är en bra fråga och det vet jag faktiskt inte.
Men det, ja, man kan ju säga att om man just är så här kär i vissa lösningar, då kan man ju också hitta problem på något sätt.
Ja,
att om man nu tror att till exempel vinstsyfte kommer att driva effektiviseringar.
Ja.
Ja, men om vi då har en verksamhet där det inte finns vinstsyfte, då drar vi slutsatsen, ja men då måste den ju vara ineffektiv.
Ja, precis så är det.
Ja. Så att man har en idé med en lösning och sen plötsligt ser man ett problem. Ja. Och sen har man då lösningen, man fixar problemet.
Ja. Men jag tycker ändå att det är mer ofta politiker trots allt som de vill någonting och sen så försöker de hitta en lösning utifrån det som de vill. Och då anpassar de den lösningen efter det de vill. Och i bästa fall kan ju akademiker till exempel göra tvärtom, att de ser det på ett annat vis.
Säger Jenn-Maria Nilsson som är kulturjournalist och alltså driver de här idéerna om mer vetenskaplighet, mer beprövad erfarenhet i politiken. Och jag tänker på alla stackars lärare, läkare, tjänstemän av olika slag som drunknar i dokumentationshysterin. Där man har liksom under förvaltning och verksamhet drivit detta hårt med vetenskap och beprövad erfarenhet, måste dokumentera allt du gör. Där har ju rekylen kommit nu med regeringens tillitsdelegation vars uppgift är att försöka återge lärarna och läkarna förtroende och yrkesstolthet.
Det spelar ingen roll vad de säger och vad de vill ha. De säger, ja men det är klart att lärarna ska ha autonomi och de ska bestämma och de måste kunna agera enligt beprövad erfarenhet, vilket de alltid har gjort såklart. Det kommer ju alltid finnas bra och mindre bra lärare, men det är ju så man arbetar. Men det spelar ingen roll om man säger det, att detta vill vi då ha, så berättar man det. Utan incitamenten, svensk skola är konkurrensutsatt, det är en marknad, det är inte bara en yttre marknad utan det finns också en inre marknad. Och de incitamenten är så starka att de kommer till att fortsätta påverka, så du måste i grunden påverka verksamheten för att den här beprövade erfarenheten ska kunna
få ett utrymme. För det handlar alltså om en typ av professionell autonomi, ett handlingsutrymme.
Som man vill återskapa med den här tillitsdelegationen.
Ja. Och det tror jag, och det är bra, för nu har man analyserat ett problem som jag tror är rejält. Men frågan är, hur ska man göra det? Hur ska man backa? Hur ska man skapa det här handlingsutrymmet igen, som nu är faktiskt väldigt krympt?
Men tänker jag fel, men jag ser en parallell till politiken. Och tänk om politiken blir lika liksom dokumentationsfixerad, vetenskapsfixerad som till exempel läkare eller läraryrket.
Du menar när man ska fatta beslut Det är svår parallell tycker jag, eftersom det ena handlar om liksom olika yrkesgruppers vardag. Alltså, vad de faktiskt lägger sin tid på, vad de lägger, det vill säga de medel som vi faktiskt finansierar den här verksamheten, de medel på. Medan politiken, där det är något annat. Det är inte, det handlar om att vi anförtror våra folkvalda makt.
Väldigt olika färdigheter dessutom. Ja. Jag menar, en skicklig lärare kanske är bra på att undervisa. En skicklig läkare är bra på att bota patienter. Mm. En skicklig politiker är bra på att vinna val, hitta bra kompromisser med andra partier, bygga allianser. Det finns ju med de färdigheterna. Mm. Jag menar, förklart, där finns ju någon typ av erfarenhet hos en skicklig politiker. Men de handlar ju egentligen... De mer renodlade politiska färdigheterna handlar ju inte så mycket egentligen om policyinnehåll som liksom de, snarare att hantera de politiska processerna.
Politik handlar väldigt mycket om makt, om att behålla makten, ibland till varje pris. Skulle vetenskap och beprövad erfarenhet, ett annat tänkande, påverka de mekanismerna?
Jag tycker att i vissa avseenden så hade man kunnat hoppas att det skulle kunna påverka, att vetenskap ska påverka politiken då, men i andra avseenden så går det inte, just för att vi har de här olika målkonflikterna. Det är också som att...
Men jag ser alltså det här med makt som en legitim del av det politiska livet.
Ja. Alltså att, och gärna att man, öppen makt. Eller att man tydlig makt och manipulativ makt. Eller att man försöker komma åt, till exempel, man vill stoppa sitt sugrör i skolans funding.
Det ska vara transparent.
Det ska vara transparent, ja. För vi måste se vad som händer med det.
Nej, alltså det finns väl ingen önskan här om att göra politiker till liksom teknokrater, så att säga. Utan att det, just den här, jag tycker du är rätt ute när du säger just den här förståelsen för vad som krävs när det gäller politisk kompromiss, samarbete och så vidare. Men också det som jag hör att vi eftersöker här är lite också någon slags önskan om en liksom kritisk öppenhet. Förhållningssätt vad är det som är problemen och vad är det som är lösningen?
Ja, men jag tror att som vi också, det tror jag kanske har blivit lite mer i vår tid, att politiker har en massa vilja att få saker. Till exempel när det gäller skola så har det blivit så att det har blivit kommersialism och det har blivit konkurrensutsatt. Då vill politiker i de diverse kommuner säga jag har den bästa skolan i hela Sverige. Och då söker man genvägar, man söker quick fixes och så vidare. Man vill att barnen ska bli entreprenöriella, att de ska driva företag och betala skatt i kommunen. Man vill ha kritiskt tänkande, man vill ha alla de här sakerna som man identifierar som något gott. Mm. Och så försöker man få dem på ytan, så därför ska vi ha någon sorts dokumentation som visar vad lärarna gör för att vi ska få de här sakerna. Men, ja. Och så fungerar inte världen. Jag brukar säga att om du satsar på kritiskt tänkande så får du ingenting, men om du satsar på kunskap så får du kritiskt tänkande.
Hur åstadkommer vi mer av kritiskt tänkande eller kunskap eller det här öppna förhållningssättet som du beskriver, Shirin, inom politiken, och mer av vetenskap och beprövad erfarenhet och någon slags öppet sinne?
Det är en väldigt bra fråga. Alltså, men jag tror den här typen av arenor som som jag tog upp förut då, kommittéväsendet var organiserat på ett sånt sätt så att det fanns ett utrymme där att komma till tals. Nu vet jag liksom inte riktigt vad de institutionaliserade arenorna, hur de skulle utformas. Vi lever ju också i en annan tid. Vi har många, alltså, världen är ännu mer komplex än den här tiden när vi byggde upp vår välfärdsstat.
Ja, och vi har ju riksdagens utredningstjänst som hjälper politikerna, men är inte det ett forum?
Ja, absolut. De gör ett bra jobb. Men man kan säga att de som sitter i regeringsställningen, de har ett helt regeringskansli till sitt förfogande att ta fram, och hela myndighetssverige. Mm. Men oppositionen har ju liksom då mycket mindre resurser till sitt förfogande.
Sen är ju frågan är ju också då... Ytterligare kompliceras ju av att det handlar inte bara om politiken, utan politiken är ju in i ett samhälle där vi har media och numera då socialmedia. Vi har hur väljarna fungerar. Och, liksom, så att, och någonstans är det så att om inte väljarna begär, om inte vi som väljare begär av våra politiker att de ska liksom försöka föra en mer liksom resonerande diskussion, så kommer de ju inte göra det. Eller i alla fall väldigt osannolikt.
Mm. Då får vi se om vi väljare kan uppmana politikerna att bete sig mer vetenskapligt då, eller mer resonerande. Mm. Så avslutar vi filosofiska rummet om ideologi eller vetenskap, politikens grund. Vi hörde Johan Brännmark, filosof, Shirin Ahlbäck, statsvetare, och Jenny Maria Nilsson som är författare och kulturjournalist. Ljudbearbetning Mattias Nilsson, producenten för filosofiska rummet heter Thomas Lunderqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.